Idag är det Roberto Majorana, generaldirektör för Trafikverket, som är gäst i Ekots lördagsintervju. Cecilia Strömberg Wallin heter jag och vi spelar in programmet Fredag förmiddag. Trafikverkets nya planeringssystem ställer till det för resenärer och järnvägsföretag. När kommer det gå att planera tågresandet i god tid? Och måste stora trafikprojekt bli så mycket dyrare än planerat? Roberto Majorana, generaldirektör för Trafikverket, välkommen till Ekots lördagsintervju.
Tack så mycket.
Trafikverket ansvarar ju för statens vägar och järnvägar som tåg och bilar rullar på och för den långsiktiga planeringen av hela transportsystemet som innefattar flyg och sjöfart också. Vi börjar med järnvägen där Trafikverket delar ut sträckor och tider till tågföretagen. I veckan så var det ju på håret att det bröt ut en tågstrejk, främst på grund av sena schemaändringar för tågpersonalen. Och en orsak är det digitaliserade planeringssystem som Trafikverket sjösatte för ett halvår sedan. Trafikverket ska ju ge tågföretagen besked om ändringar på grund av banarbete 18 veckor i förväg. Nu kan det handla om dagar. Varför har det blivit så stora problem med det digitala planeringssystemet?
Det stämmer att det har skapat en hel del problem, och det här är en situation som vi gör allt vi kan för att kunna få på plats och få ordning på så snabbt det bara går. Vi förstår att det här ställer till merarbete och att det också skapar en hel del frustration hos järnvägsoperatörerna. Men låt mig samtidigt beskriva situationen och anledningen till att vi behöver modernisera och förbättra vår kapacitet för att kunna just tilldela kapacitet i tågsystemet. Vi har under många år kunnat se en otroligt positiv utveckling. Det är många fler som vill resa med tåg, och det är många fler som vill transportera på järnvägen. Och vi har under en 10-årsperiod sett en ökning med 30% fler tåg i vårat system. Vi har också en möjlighet sedan några år tillbaka då vi investerar väldigt mycket i järnvägen, och för att kunna göra de här förbättringsarbetena så ska även det planeras in i en tågplan.
Ni måste helt enkelt stänga av vissa delar för att kunna reparera, och då ska tågen ledas om. Är det
ja, men så? Precis så är det. Det rör sig om ett gemensamt system där vi ska kunna få fram både resande tåg, godståg. Vi ska kunna få fram tider för att kunna göra de här förbättringarna. Och det här är ett arbete som har pågått under en längre tid, och utvecklingen av ett nytt och bättre system har pågått en längre tid, och det har vi nu tagit i bruk. Vi tog det i bruk i samband med den innevarande tågplanen.
Och tanken är att man ska kunna utnyttja också då det befintliga spårsystemet mycket bättre med ett digitaliserat planeringssystem, eller hur? Så att man pusslar ihop helt enkelt.
Ja, men precis så är det, för att kunna ta emot det här ökade intresset, och med de många aktörer som vi har så behöver vi ha de förutsättningarna.
Och det verkar ju finnas en samsyn kring att det här systemet, det är i grunden bra. Jättebra om man kan planera in så att fler tåg kan rulla och man får in mer trafik på de spår som finns. Men det har ju gett väldigt stora problem med det här införandet, och problemen har ju pågått längre än när ni började så att säga i december, eftersom Trafikverkets arbete med det här nya systemet har tagit tid från den vanliga planeringen långt innan. Tågföretagen har fått extra arbete, sena schemaändringar, tågbiljetter har släppts sent till jul och påsk. Det gör det svårt för resenärerna också. Företag får försenade godsleveranser. Vad säger de om att det har ju skapat stora problem för tågbranschen? Det blev så när strejk som ju delvis var orsakat av detta. Varför har det blivit så stora problem med införandet?
Ja, men jag tror att en del av de här problemen som du också pekar på, det är utmaningar kopplat till ett så stort systemskifte som det här handlar om. Och det är klart att vi förstod redan vid införandet att det här kunde ge oss utmaningar, men det har gett oss större utmaningar än vad vi förväntade oss. Och därför så har vi ju gjort väldigt mycket för att kunna ta hand om de här utmaningarna. Jag ska också säga att en tågplan, den börjar man planera med flera års framförhållning. Så det är ett alternativ att kunna göra den här typen av förändring parallellt med att ligga kvar i ett gammalt system. Finns inte, utan här har vi vid en tidpunkt har vi bestämt oss för att nu behöver vi göra det här skiftet, och det gjorde vi till tågplan för 2023.
Ja, och det var ju så att innan du blev generaldirektör så var ju du chef för den avdelning som hade hand om arbetet med planeringssystemet. Och ni fattade ju beslut om att införa det här till 2023. Men var systemet färdigt?
Ja, vi kom till en punkt då vi skulle följa en plan som vi hade satt upp, att vi skulle införa det här till 2023, och vi ställdes inför ett vägval mycket riktigt, och där bestämde vi oss för att vi skulle göra allt vi kunde för att få det här att följa den plan som var satt.
Tycker du att ni har lyckats?
Jag tycker ju med facit i hand så skulle jag ju gärna sett att det skulle ha gått bättre. Men jag kan också se att vi har fördelar av det nya systemet. Och när vi nu förbereder och planerar kommande tågplan så kan vi redan idag se att det går faktiskt mycket bättre än vad det har gjort någonsin.
Men till att börja med, då var systemet redo att införas i december? Det låter ju som att det kanske var viktigare att följa tidtabellen för när ni skulle införa det än att kontrollera att systemet verkligen var klart, eller?
Vi visste att det fanns en del brister i systemet som vi då gjorde anpassade lösningar för, och det gjorde vi i samband med att vi tog det i bruk. Sen har vi stött på utmaningar som vi kanske inte kände till då, och de försöker vi hantera efter bästa förmåga, och det är ju en av anledningarna till att vi har rustat oss i det vi kallar då för en särskild händelse.
Ni hade ju ändå fått varningar på vägen om att det här systemet inte var klart, eller ja, både inifrån Trafikverket enligt personer som vi har pratat med och från tågbolagen. Men sen handlade det också om att tågföretag hade velat ha en lång tid med testdata, och efterfrågade också att man testkörde systemet på en mindre sträcka. Men varför gjorde ni inte det här då?
Vi påbörjade tester, men det är klart att vi kunde ha påbörjat dem mycket tidigare, och vi skulle vilja ha haft mer tid, men det kan säkert vara så i stora systemskiften att med ännu mer tid så skulle vi kunna ha hittat ännu flera buggar om vi hade haft möjlighet till det. Men vi bedömde att vi kunde göra den här övergången, och vi har gjort det tillsammans med tågföretagen, och vi har jobbat intensivt med att hålla alla operatörer involverade, även om det kanske inte räcker till, men det har varit ett intensivt arbete, och vi har också vi förstår att man har lagt till extra insatser även från tågföretagens sida, och det är vi väldigt tacksamma för.
Tågföretagen verkar ju ha velat bli mer involverade än vad de har blivit, vad jag har förstått, men så här i efterhand då också, hade det varit klokt att senare lägga det här införandet av planeringssystemet med ett år?
Ja, men den slutsatsen kanske man kan dra så här i efterhand. Men jag vill komma tillbaka till den utmaningen som ligger till grund för att vi nu gör den här moderniseringen. Och vi kallar ibland, och jag har själv kallat det för, att det är faktiskt ett paradigmskifte i en bransch. För att kunna ta emot den tillväxt och den utveckling som finns så behöver vi göra den här förändringen.
Men som sagt, det verkar ju som att man inte hör något emot, utan att det snarare handlar om på vilket sätt den här förändringen genomförs. Frågan är till exempel då, har det varit värt de här stora problemen som vi har sett nu att rulla ut systemet enligt er tidtabell då, som började 2023?
Jag kan inte göra den bedömningen. För vår del så ser jag att vi har att vi ser fördelar med det nya systemet, och vi ska också komma ihåg att trafiken fungerar. Vi har utmaningar, och det är helt riktigt att vi genomför sena förändringar, precis som du beskriver det. Men merparten utav trafiken och merparten utav de arbeten som vi planerar, de genomför vi.
Samtidigt så är det ju fortfarande stora problem. Tågbolagen får ibland veta några dagar innan eller samma dag när de ska köra, och då måste de hitta lokförare, som det ju dessutom är brist på. I augusti så sa du att ni trodde att ni skulle kunna informera tågföretagen om spårändringar 18 veckor i förväg till årsskiftet, som var nu 2023. I oktober sa du början av 2023. Nu är det maj 2023, och det handlar fortfarande om dagar och veckor. Hur kommer det sig att du har gjort sådana felbedömningar? Vad är det ni inte har sett?
Ja, dels för att jag inte har sett alla de utmaningar kopplat till brister som vi har stött på. Men kom ihåg då att de här 18 veckorna, det är ju när vi genomför en revision av en tågplan. En tågplan planerar vi ett år i taget. Så att när vi släpper en ny tågplan i december, då är det en grov plan för hela året. Sen kommer det till arbeten, och det finns arbeten då som vi kallar för, de är inte konflikthanterade. Det behöver då revideras. Och det är det arbete som har dragit ut på tiden, och där vi inte kan hålla 18 veckor. Så det finns en stor del av tågplanen ligger redan i den grova planen. De här 18 veckorna jobbar vi mot. Vi ska naturligtvis komma upp till den standarden. Det är dessutom ett lagkrav enligt ett SERA-direktiv som styr de här tiderna.
Och när kommer ni klara det kravet att ge 18 veckors framförhållning?
Ja, nu har vi sagt att vi ska kunna klara det när vi går in i en ny tågplan, och det gör vi i december. Och till dess så ska vi arbeta oss fram till en bättre framförhållning redan här och nu. Och därför så pågår det då ett antal aktiviteter för att klara det.
Men så att från december i år, då ska ni hålla 18 veckors framförhållning. Tror du att ni kommer klara det?
Ja, det tror jag.
Tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen hotar ju med vite på 28 miljoner om ni inte åtgärdar de här problemen. Och du säger ju också att ni satsar verkligen på att försöka få det här att funka då. Hur ska ni göra?
Ja, men det är precis den planen som vi nu jobbar med. Och jag tror att beloppet är 24 miljoner, men det handlar om olika steg i den här planeringsprocessen för nästa tågplan. Bland annat att vi då ska ha ett första utkast i tågplan klar vid halvårsskiftet. Och med vårt nya system så har vi idag knappt 60% i det systemet. Vi har redan kunnat dela information med järnvägsföretagen, vilket vi aldrig har gjort så här tidigt. Och det är ett vitesföreläggande kopplat till den leveransen. Sen har vi ytterligare leveranser i september-november med fastställelser av kommande tågplan, och de kommer vi kunna klara.
Branschorganisationen Tågföretagen kräver ju ersättning nu av Trafikverket för merkostnader på flera hundra miljoner kronor som de säger att de har för alla sena ändringar som har skett till följd av det här planeringssystemets införande. Kommer ni att gå med på det?
Ja, det kan inte jag svara på. Vi vet att man har fört fram den frågan, och den kommer vi ta emot, och så får vi göra en bedömning. Det är ju, jag kan tänka att det är en ganska svår fråga att kanske säga ja eller nej.
Varför
på.
Det?
Ja, men det finns ju en hel del sena förändringar som är orsakade av andra skäl. Det finns ju många faktorer som spelar in i
Men när det gäller just planeringssystemet?
Ja, men då behöver man ju se vad var det för orsak till just den här sena förändringen. Det kan vara andra förändringar som leder till, eller andra skäl som leder till förändringar, så det är det jag vill säga.
Men om det är orsakat av det här planeringssystemet och ert införande, är det rimligt då att de får extra ersättning för det?
Det behöver vi titta på om det är rimligt att göra en sån bedömning. Mm.
Säger Roberto Majorana som är gäst i Ekots lördagsintervju, generaldirektör för Trafikverket. Förra året så klubbades en nationell plan för transportinfrastruktur och i den ska 900 miljarder gå till vägar och järnvägar bland annat under 12 år, 2022-2033. Sen dess så har det kommit en ny regering och den har rivit upp beslutet om att bygga nya höghastighetsbanor för tåg. Betyder det att det blir en massa pengar över nu?
Ja, det skulle jag inte säga som det ser ut nu, men det är helt riktigt att med vår nya regering så har man haft synpunkter på innehållet i den nationella planen, och det har gjort att vi nu har uppdraget att titta på några utredningar kopplat just till det som låg planerat i den del av planen som vi kallar för nya stambanor. Och det kommer vi presentera för regeringen här innan sommaren, och då får det visa hur regeringen väljer att gå vidare med de arbetena.
Men det handlar om förslag för att kunna bygga de här delarna på, utan att det blir höghastighetsbanor så att säga.
Ja, vi brukar egentligen inte kalla det för höghastighetsbanor. Det här handlar ju om nya stambanor, och det är ju ett behov som Sverige har. Vi behöver mer kapacitet, också kopplat till den förra frågan kring hur vi klarar av att planera den befintliga kapaciteten. Men
är inte tanken att det ska bli pengar över så att säga som man kan använda till annat, eller?
Det är säkert en tanke, men framför allt så uppfattar jag att regeringens ändring i frågan är att man vill säkerställa ökad kapacitet på den plats där det gör mest nytta, och då handlar det om arbetsmarknadsregioner i större utsträckning än att bygga ihop ett nätverk av nya stambanor.
På vilket sätt då?
Ja, men vi har ett uppdrag att titta på Göteborg-Borås som är en del av arbetet i nya stambanor. Vi ska se över hur vi kan bygga den delen av ett sånt upplägg för att bygga bort kapacitetsbrist som vi har i västra Sverige. Vi tittar även på södra Sverige, Skåne-regionen, där vi ska titta på hur vi kan ta hand om det behov som dessutom tillkommer när vi har en Fehmarnbelt-utbyggnad genomförd 2029.
Det är på danska sidan.
Det är på danska sidan. Men, så att det är fortfarande frågor som rör en utbyggnad av kapacitet.
Tycker du att det är ett bra sätt att disponera om pengarna?
Ja, men jag tycker att det är ett bra sätt att vi får möjlighet att göra en värdering av de olika uppdrag som vi har och verkligen säkerställa att vi får ut mesta nytta av de investerade pengarna som finns tilldelade.
Underhållet brister ju när det gäller både vägar och järnvägar. Vägarnas skick har försämrats. Många bilvägar är gamla. De är inte byggda för dagens tunga trafik. Vägarna slits mer än ni hinner reparera, skriver ni i er årsredovisning. Det blir akuta, kortlivade lagningar. Vad får det här för konsekvenser att bilvägarna försämras i högre takt än ni hinner reparera dem?
Ja, men det är klart att det får negativa konsekvenser, och där måste jag säga att jag är bekymrad över att vi faktiskt har ett stort vägnät i Sverige. Vi ansvarar för uppemot 10 000 mil väg, och vi ser en förändring trots de investeringar som vi gör. Under förra året så investerade vi över 16 miljarder på förbättringsåtgärder, men det blir för mycket av ad hoc och nödreparationer. Och det gör att vägstandarden försämras på sikt, och det är jag väldigt bekymrad över.
Vad leder det till? Är det delar av Sverige som man inte kommer kunna åka i, eller måste ni sänka hastigheterna jättemycket?
Nej, men vi vill ju att vi ska ha ett bra vägnät, och det ska också vara tryggt att använda vårt vägnät. Och det är klart att en åtgärd som vi gör är att vi har i nästa budget önskat mer pengar för att kunna ta hand om vägarna.
Hur mycket?
Ungefär 2 miljarder för kommande budgetperiod. Och det här kommer vi naturligtvis fortsätta och önska eftersom vi ser behovet. Men vi vill ha bra vägar i Sverige, och det blir ju till slut kopplat även till en trafiksäkerhet på väg. Vi sänker inte hastigheterna för att om vägarna är dåliga, men däremot för att vi vill upprätthålla en god trafiksäkerhet.
På sikt så är det ju så att med tanke på... Ja, det är mycket som ställer krav på vägarna. Det är klimatförändringar som kan göra att det blir tjälskador när det fryser och töar och fryser igen. Och så har vi många vägar och en underhållsskuld då, som man pratar om. Hur ska ni få ihop det här i framtiden? Kommer ni liksom hitta något smart sätt att hålla standarden uppe på alla vägar? Kommer vi att behöva acceptera att vissa vägar får hålla lägre standard än vad vi är vana vid?
Ja, men det blir ju i värsta fall så blir det fråga om en prioritering, och då blir det ju ett lågtrafikerat vägnät som kanske får stå i vägen för det. Men vi vill inte hamna där, och därför så jobbar vi med att få en förståelse för att vi behöver mer medel, och det här är ju någonting som är jätteviktigt för att vi ska få hela Sverige att fungera. Men ett exempel på vad man kan göra, vi har ju väldigt höga ambitioner att vi ska upprätthålla en hög trafiksäkerhet i vårt vägnät, och vi bygger vägar som vi då kallar för 1+2 vägar, och där tittar vi på möjligheter att kunna göra dem, men på att upprätthålla en säkerhet men med enklare insatser, och det skulle ju också vara ett sätt att kunna få pengarna att räcka längre.
En annan idé som har förts fram, idag så upphandlar ju ni underhållet av vägar och järnvägar av olika entreprenörer. Sverigedemokraterna föreslog nyligen att staten skulle ta tillbaka delar av ansvaret för underhållet i egen regi. Det blev ju då nedröstat, men vad säger du, hade det varit en bra idé?
Jag tycker att vi har ett bra upplägg som vi har idag. Vi har fått ett uppdrag att titta på hur vi skulle kunna ha ett större inflytande eller ha en bättre kontroll på ledning och styrning av en del av de här arbetena. Och det är ett område som vi tittar på, men det innebär inte att vi skulle ta över utförandet. Och jag tror att det skulle kunna bli svårt att göra det för ett trafikverk. Men jag tror också att det skulle innebära att vi får en stor oro på en viktig entreprenörsmarknad med ett sånt beslut.
Om 12 år, då ska man inte få sälja bensinbilar längre. Då måste man kunna få el längs vägarna. Den nya regeringen satsar ju mer nu på laddstolpar. Under förra året så fick ni bara upp 35 nya snabbladdningsstationer. Och i Norrland är det väldigt glest mellan laddstationerna. Hur ska ni se till att snabbt få plats laddstationer och elvägar så att man kan köra i hela landet med elbil?
Men det är helt riktigt att vi har uppdraget att göra det i glesbygden, där det är så viktigt att kunna etablera de här laddstationerna. Och vi kommer att under hösten här så har vi fördubblat den siffran, så vi kommer att ha byggt ut på det viktiga trafiknätet, så har vi byggt ut på 70 platser. Men det här är ett arbete som vi ska fortsätta, och vi tillsammans med Energimyndigheten tittar vi på hur vi ska kunna göra det i snabbare takt och vilka behov som behövs.
Klarar ni av det här? Att göra hela den här stora utbyggnaden som vi ska gå väldigt fort? Eller behövs det någon en annan lösning? Eller...
Framförallt så behövs det nog, så tror jag att vi klarar av att säkerställa att det här kommer att bli gjort. Men det behövs en aktör i marknaden som tar ett ansvar och som också är med på den här utbyggnaden. Och jag tänker att det är jätteviktigt att vi i relation och dialog med kommuner och regioner tar det här uppdraget på stort allvar.
Apropå stora projekt då, så blir ju stora byggprojekt ofta försenade. De blir dyrare än planerat. Nu i veckan så skrev Dagens Nyheter att en del av Västlänken, de pendeltågsspår som byggs genom Göteborg, att en del kan bli hela 7 år försenad. Entreprenören bedömer att kostnaden blir nästan 3 gånger så stor som budget för just den delen. Trafikverket har tidigare sagt att budgeten på 20 miljarder för hela Västlänken är slut redan i höst, och då är det flera år kvar innan det här ska vara klart. Kan du säga när Västlänken kommer vara färdig och hur mycket den kommer kosta då?
Det är för tidigt att egentligen kommentera om vi har en försening eller om det kommer vara klart enligt den ursprungliga planen.
Men
vi,
det kan fortfarande vara helt klart 2026, alltså, menar du?
Stora delar kommer kunna vara klara 2026. Men vi har också som en åtgärd just för att hantera en kostnadsavvikelse, så har vi hävt ett av våra kontrakt i Västlänken. Och nu gör vi en ny upphandling och vi behöver ha hela den bilden klar för oss innan vi kan göra en bedömning om hur det påverkar tidplanen för hela Västlänken, ska jag säga.
Och pengarna, vad kan det landa på?
Ja, det vill jag inte uttala mig om nu, men det är klart att vi också tar den frågan med i den bedömning eller den värdering som vi nu gör inför sommaren.
Västlänken är ju inte unikt på så sätt att det överskrider budgeten. Under flera år så har Trafikverket kritiserats för skenande kostnader, och enligt en granskning av Riksrevisionen 2021 så underskattar ni systematiskt kostnaderna för föreslagna investeringar. Varför ser det ut så?
Ja, men stora projekt, det är en utmaning. Det är väldigt stora komplexa uppdrag, och gör vi till exempel en internationell jämförelse så kan man se en liknande utveckling i stora infrastrukturprojekt även i andra länder, och jag bedömer att Sverige inte sticker ut i en sån jämförelse. Men vi gör tidiga kostnadsbedömningar, och i tidigt skede så är det svårt att fånga alla variationer eller oväntade utmaningar i ett så pass stort projekt. Det är också så att vi har en viktig och ganska lång planeringsprocess som även ska ta hänsyn till en demokratisk process. Vi har en dialog med regioner och kommuner som också har möjlighet att påverka den här typen av stora projekt. Och där kan det både komma till eller göras tillägg som påverkar kostnaderna, men det kan också dra ut på tiden och det kan också påverka kostnaderna. Så att, men vi är fullt medvetna om den här utmaningen, och därför så har vi redan satt igång ett arbete där vi vill kunna få bättre koll på kostnadsstyrningen i våra viktiga projekt. Och det här är ett arbete som vi har satt igång, och jag tycker att vi har en bra bild över var någonstans vi behöver ha ett starkt fokus, både i det tidiga skedet. Vi behöver ha ett fokus i det tidiga skedet. Vi behöver bli ännu bättre på att kunna göra de bedömningarna, och vi behöver ha ett fokus i genomförandet av projekten, att säkerställa att vi inte får de här tilläggen, att vi inte får avvikelser som bidrar till att projekten blir dyrare.
Det är ju så att i ert senaste förslag till infrastrukturplan så skriver ni själva att beräknade kostnader för ännu ej påbörjade investeringar i vägar och banor har i genomsnitt ökat med 50% sedan gällande plans fastställelse, och med nära 80% för järnväg. Alltså så att innan man ens har påbörjat projekten så har kostnaderna stigit med 50 eller 80%. Du sa att Sverige sticker inte ut. Det är lite så här det ser ut. Ska man acceptera det?
Nej, det ska man verkligen inte göra. Och jag menar inte att vi ska gömma oss bakom någon allmän internationell standard. Det är klart att vi ska ha bra koll på hur den här utvecklingen ser ut. Men vi ska också, det görs väldigt tidiga grova kostnadsindikationer på en begränsad information. Och jag tror att man behöver förstå komplexiteten i att från att göra en sån bedömning till att sätta spaden i jorden och börja gräva under jord i många fall i de här stora projekten där man inte riktigt kan se alla kommande utmaningar.
Nej, för det är ju klart att det är mycket som tillkommer, och enligt Riksrevisionen så har ju inte ni räknat in osäkerheterna tillräckligt tidigt i planeringsprocessen. Att, ja, lite vanvördigt kanske man skulle säga då att det är en glädjekalkyl. Varför har ni gjort så? Kommer ni sluta med det? Kommer ni lägga till någon större osäkerhetsmarginal? Eller hur ska ni få kontroll på,
nej, men,
på det här?
Som en utav åtgärderna som vi nu redan har tagit i bruk, men som kanske inte kommer ge effekt här och nu, det är ju att vi gör tidigare revisioner utav just den tidiga grova kostnadsindikationen, och då kommer vi komma åt den typen av eventuella glädjekalkyler på ett mycket tidigare stadie, och det är ju en av våra uppgifter att lyfta en så realistisk kostnad som möjligt.
Tack så mycket. Det var sista frågan. Roberto Majorana, generaldirektör för Trafikverket.
Tack.
Och då säger jag hej till Bo Lennart Nelldal. Hallå.
Hallå, hallå.
Du är professor emeritus i tågplanering vid KTH. Du har lyssnat på intervjun med Trafikverkets generaldirektör. Var det något du fäste dig vid?
Ja, jag kan väl hålla med om att ett digitaliserat planeringssystem, det är både bra och nödvändigt. Därför att idag tar det för lång tid att planera nya tidtabeller, och det är framförallt för godstrafikens behov. De måste snabbare kunna få tidtabeller för att ta nya transporter och anpassa sig till industrins behov. Alltså man kan ju beställa en lastbil idag som kommer imorgon, men ska man beställa tåg så får man nästan vara ett år i förväg. Och där måste man få snabbare respons, och det behövs också för att planera banarbeten. Så att behovet finns och ett digitaliserat system är nödvändigt. Men sen då måste man fråga sig, varför har det blivit som det har blivit nu då? Och det var ju så att man hade en upphandling där man köpte ett färdigt system som används i andra länder. Men sen har man försökt att anpassa det till olika specialkrav från intressenter då. Och det har gjort att man också hållit på väldigt länge, i 5-10 år, och under tiden man har försökt få in mer och mer i systemet som har gjort det mer komplext. Och då vid genomförandet så hade man inte förankrat systemet hos järnvägsföretagen, som vi har hört här. Och man hade inte tränat tillräckligt mycket, testat systemet tillräckligt mycket internt heller då. Och järnvägsföretagen säger att de inte har fått träna tillräckligt mycket på systemet. Så att de hade kanske haft lite bättre framförhållning där. Men bakom detta ligger också att Trafikverket har blivit en mycket stor organisation. Och det här var ju, vitsen var ju att man skulle ha vägar och järnvägar i samma myndighet så att säga. Men när det gäller tidtabeller och trafikledning så har ju inte biltrafiken några tidtabeller och någon trafikledning på samma sätt som järnvägen. Men järnvägen är direkt beroende av att det här fungerar. Och jag tror att det blir bara en onödigt tungrodd organisation här. Och den kompetens som finns på järnväg på Trafikverket får inte tillräckligt genomslag. Och därför tror jag att just sådana här funktioner borde ligga i en egen myndighet och inte inom det stora Trafikverket. Det är väl min bedömning så att säga. Men nu har vi hamnat i den här situationen och då gäller det att reda ut den så fort som möjligt.
Det har i många år larmats om hur eftersatt järnvägen är, och det har byggts nya spår, det repareras, men ändå fortsätter larmen om bristerna i tågnätet. Hur skulle du säga, hur mår järnvägen idag?
Ja, det är väl både bra och dåligt. Så vi har ju fördubblat persontrafiken på 20-30 år och godstrafiken har blivit mycket effektivare. Och nu ökar fjärrtåg och godståg till högre nivåer än före pandemin. Alltså det har aldrig transporterats och rest så mycket tåg på fjärrtåg som nu då. Men på detta ska man då tänka att vi har ett eftersatt underhåll och brist på kapacitet. Det ger för många och för långa förseningar och det gör det svårt att klämma in fler tåg i tidtabellen. Så där har vi liksom, vi har stor efterfrågan och stora möjligheter på den sidan, men vi har lite svårt att nå upp till den kapacitet som efterfrågas, så att säga.
Tack för att du var med, Bo Lennart Nelldal, professor emeritus i tågplanering. Det var allt från Ekots lördagsintervju. Tekniker var Oskar Thor, producent Maja Lagerkrans. Jag heter Cecilia Strömberg-Wallin. Trevlig helg och vecka!